Igår eftermiddag så introducerade vi oss till Galaterbrevet. Det är kanske mest personliga av alla Paulus breven. De två första kapitlerna är nästan rent personliga. Och gång på gång så refererar han till sin egen person. Och i avslutningen av brevet, han har en sekreterare som skriver åt honom. Men i avslutningen så verkar det som han tar brevet i egna händer och säger: se här, med vilka stora bokstäver jag egenhändigt skriver till er. Och så summerar han brevets undervisning. Det är för honom ett mycket angeläget brev, där han riktigt avslöjar sin nöd för galaternas situation. Det är precis som en förälder som talar. Vi läste igår från 4:e kapitlet, vers 19 och 20, när han säger: och jag vet mig knappast någon råd med er. Vad ska jag ta mig till med er galater? Och han ser sig som en mor som nu med vånda måste återföda galaterna till en ställning i nåden i Kristus. För han har förvånats, som han säger i 1:e kapitlet, jag tror det 6:e versen, att de så hastigt avfallet ifrån honom som kallat er att vara i Kristi nåd. Lägg märke till dig, till det. Kallat er till att vara i Kristi nåd. Det vill säga bliva kvar i Kristi nåd. Fortsätta att vara i Kristi nåd. Det kristna livet börjar i nåd och med nåd och genom nåd. Och det fortsätter utifrån enda samma princip, bara av och genom nåd. Men nu hade galaterna börjat lyssna lite grann till vissa judaister som ivrade för den judiska lagen och menade att man nog måste omskära sig också och hålla sabbaten förstås, och nymånadshögtiden och lite andra saker utifrån den judiska rituella lagen. Och så hade galaterna blivit lite osäkra på, ja, kanske det inte räcker riktigt med att vi bara tror på Kristus. Det hänger nog lite grann på oss själva också. Och så hade det tragiska inträffat att frälsningsglädjen hade försvunnit, därför att lagträldom hade kommit in. Så är det alltid. När lagen kommer in, då går nåden ut. När människobud kommer in för att reglera det kristna livet, ja, då är det genast några som tycker att ja, men det här ska jag nog klara. Och så kommer högmod in. När lag kommer in är det genast några som säger och som upplever, nej, det här klarar jag aldrig av. Och så kommer känslan av misslyckande och misströst in. Och det här brevet är skrivet till dig som känner en misströstan över din egen förmåga att klara av det kristna livet. Som känner besvikelse över att du inte har lyckats. För det här brevet, det lägger återigen den fundamentala grunden för det kristna livet. Nåden i Kristus. Men den stannar inte där, det går vidare och säger: så här ska du också kunna nu leva framgångsrikt i Kristus. Det finns ett segerrikt liv för dig att leva. Men hemligheten är inte att ta in lagen igen och liksom känna piskan på ryggen. Nu gäller det att sköta sig. Utan hemligheten är Guds nåd. Och ni ska se hur förunderligt Guds nåd kan verka och framverka också ett heligt liv och helgelsen på ett sätt som aldrig lagen kan åstadkomma. Och Paulus, han var nu så förtvivlad för att han såg att detta evangelium höll på att mista fotfäste i församlingarna i Galatien. Så han skriver ju detta brev upprörd och säger: om någon kommer att förkunna ett evangelium i strid mot vad jag har förkunnat, så vare han förbannad. Det var allvarligt, menade Paulus, att förvränga Guds budskap. Det finns inget annat evangelium. Det här evangeliet som ni nu hänger er åt är inget evangelium. Det är inga glada nyheter. Det kan inte producera nytt liv. Det kan inte ge er kraft att klara av det liv som ni vet ni borde leva. Det är som plastblommor. De ser kanske fina ut på avstånd, men det finns ingen livskraft. Det finns ingen doft. Och så avslutade jag igår med att ställa frågorna: ja, men varför lägga ner sånt ansvar på att försvara det här evangeliet Det finns ju andra filosofier också, och andra religioner och andra så kallade frälsningsvägar. Är det inte lite förmätet, Paulus, att hävda att den som förkunnar någonting i strid mot vad det enkla evangeliet säger skulle överlämnas till Guds förbannelse? Vad är det som gör det kristna evangeliet så unikt? Vi såg igår på en del likheter mellan kristendom och andra religioner, och ytligt sett så kan det verka vara väldigt stora likheter. Och därför har man kanske också kommit därhen inom det svenska undervisningsväsendet att det inte heter kristendomsundervisning längre, utan det heter religionskunskap, där alla religioner presenteras vid sidan om varandra för att den svenska eleven så att säga objektivt ska kunna skaffa sig en egen uppfattning om vilken som möjligen passar honom bäst, och så välja efter bästa godtycke. Det bygger samtidigt naturligtvis på en mycket relativistisk filosofi, det här, nämligen att man ingenting säkert kan veta eller slutgiltigt kan säga om vad som är rätt och fel. När det gäller religion, så här finns de här 4-5 största religionerna, så finns det en hel del andra också. Det spelar ingen roll vilken, allt är relativt och subjektivt. Du väljer den som passar bäst för dig. Och det finns också en agnosticism i det här förstås. Man kan ändå inte veta något säkert. Och det hela faller tillbaka på att var och en blir väl salig på sin tro. Men du ser, det kristna evangelium frågar inte efter i första hand vad du kan bli salig på. Utan det kristna evangeliet, det grundar sig på någonting som Gud har gjort. Nu börjar vi komma in alltså på kontrasterna mellan andra religioner och det kristna evangeliet. Den första kontrasten handlar om å ena sidan trosuppfattningar, åsikter, idéer, och å andra sidan nyheter. Du kan bara tänka på de två orden, åsikter och nyheter. För hinduismen erbjuder dig en idé, en religion av idéer, en filosofiskt orienterad religion på ett mycket högt plan många gånger, så att det är riktigt svårt att hänga med. Men det stannar på idéplanet. Man är inte intresserad av den historiska verkligheten. Det är nästan bara en illusion, så att säga, som man vill bort ifrån så snabbt som möjligt. Buddhismen går samma väg och visar hur människan ska kunna arbeta ut sin egen frälsning genom kunskapen om de här fyra nobla sanningarna. Islam presenterar dig med ett annat trossystem som du anammas att införliva med dig själv. Men när den kristne evangelisten kommer, så säger han inte: här är en filosofi som du måste försöka införliva med dig själv och praktisera. Utan han säger: har ni hört vad Gud har gjort? Vet ni om vad som har hänt? Jag har nyheter att tala om. Det finns en Gud som har verkat i historien. Det finns en uppenbarelse. Det finns ett tomt kors. Det finns en tom grav. Det finns en pingst. Och plötsligt så handlar det om händelser, historiska händelser, och inte om idéer, utan någonting som har hänt konkret i historien. Och det är den stora skillnaden, det, mina vänner. Och utifrån de skillnaderna så kommer också de här principerna om å ena sidan egna meriter och å andra sidan Guds nåd. Om det hänger på åsikter och uppfattningar och en praxis utifrån de uppfattningarna om att man måste ackumulera en lista, ett förråd av böner genom livet, offer, fastor, pilgrimsresor, tillbedjan, späka sin kropp, arbeta sig trött för sin egen frälsning, det hänger till sist på din egen förmåga. Du är utlämnad åt dig själv. Det är grunden för alla andra religioner. När du kommer till det kristna evangeliet så heter det: det här är en gåva av nåde. Du kan ingenting göra och behöver ingenting göra själv, för Gud har redan gjort allt som behöver göras för din frälsning och för din helgelse. Får jag stanna lite grann vid de här unika punkterna som jag ser i det kristna evangeliet. För det första så grundar sig det på en unik uppenbarelse. Jämför gärna Koranen och Bibeln, eller Vedalitteraturen och Bibelns kanoniska böcker. Det här är en bok som är helt unik i sitt slag i världslitteraturen. Det finns ingen bok lik Bibeln. Det är ju ganska märkligt egentligen att i ett sekulariserat land som Sverige så finns det idag ingen bok som köps så mycket som Bibeln köps och som läses så mycket som Bibeln. Nya testamentet som ju kom ut med en nyutgåva 81. Är den uppe i en 800 000 exemplar, den här nyutgåvan? Bibeln, en harmonisk enhet fast den är skriven under nästan 1500 år av över 40 olika författare som har levt skilda åt i olika länder, under olika politiska system, under olika sociala förhållanden. En del var konungar, andra bönder, några var fiskare, någon var viss läkare, andra var poeter och statsmän. Under olika tidsepoker, kulturer och världsriken så har de levt under skiftande förhållanden men tecknat ner en harmonisk enhetlig uppenbarelse som idag är samlad i Bibelns 66 kanoniska böcker. Det finns ingen motsvarighet i världshistorien till sådan litteratur. Hur kan det vara en sån samstämmighet? Och Bibeln är unik också när det gäller att fastställa trovärdigheten i det som här är skrivet. För det finns ingen annan bok ifrån antiken och ifrån den tiden som Bibeln skrevs på som man har så riklig dokumentation utav som av just Bibeln och Bibelns böcker. Så när vi kommer till vårt Nya testament så kan vi säga: så här skrev en gång Matteus. Hur vet du det? Ja, här är 5000 kopior avskrifter utav Nya testamentet, delar av Nya testamentet eller hela Nya testamentet som jag kan lägga upp på ett bord och säga: här är många tidiga avskrifter som du kan jämföra själv. Och du måste väl ändå förstå att när de stämmer överens, fast de här avskrifterna kommer från olika delar av hela romarriket, väger ganska tungt när det gäller trovärdigheten i hur det en gång såg ut när det skrevs. Och så skulle vi kunna fortsätta gå igenom naturligtvis gamla testamentet också, som vi idag äger avskrifter utav från tiden före Kristus genom Qumranfynden. Det finns ingen annan bok som skrevs på den tiden som äger tillnärmelsevis en liknande dokumentation. Utan det är ofta en 800-900 år mellan originalet när det skrevs och första kopia avskrift som vi äger. Och högst en handfull i bästa fall. Men när vi kommer till Bibeln, gamla och nya testamentet, så har vi en mängd avskrifter som ofta ligger mycket nära originalen i tiden. Det där kan du naturligtvis läsa mycket mer om, och jag kan ge dig tips om du vill ha det. Jag säger det, det är en unik uppenbarelse. Och när jag en gång frågade en hinduisk överste präst om Vedalitteraturen, om man hade några såna här gamla avskrifter som kunde försäkra oss om att vad man nu läser i Vedalitteraturen är vad som en gång skrevs. Och han blev det närmaste nästan arg på mig att fråga sådana oväsentliga frågor. Du förstår, hinduismen är en religion av idéer och man struntar i det historiska skeendet. Men Bibeln är en historisk bok som säger att Gud uppenbarade sig här och här och här, bestämda tider till bestämda personer på bestämda platser. Och då finns det genast möjlighet att undersöka sanningshalten, va? Genom arkeologiska utgrävningar och liknande. Kunde det verkligen ha varit så här som Bibeln säger? Och så har de sista 100 åren inom arkeologins vetenskap gått ut på i stor utsträckning att kunna bekräfta att Bibelns uppgifter har varit trovärdiga. Bibeln är en väldigt unik uppenbarelse, en väldigt unik bok. Och Bibeln handlar om en person som är unik i historien. Jesus Kristus är ju Guds fullkomliga uppenbarelse av sig själv. Och genom ögonvittnesrapporter så har vi skildringen av hans liv och hans gärning. Det finns ingen som Jesus. Visserligen såg jag en gång i ett hindutempel tavlor på en massa så kallade inkarnationer inom hinduismen. Porträttet av Mahatma Gandhi och bredvid Jesus bärande på sitt kors. Och även om Gandhi beundrade Kristus så sa han, vi får inte ge honom en egen tron. Alltså att han ensam skulle sitta på en tron. Han är en i rad. Men när vi kommer till Nya Testamentet så är han ju helt unik. Det finns ingen som har utfört sådana gärningar som Jesus har utfört. Finns ingen. Det finns ingen som har sagt sådana saker om sig själv som Jesus har sagt. Ingen människa har någonsin vågat säga vid sina sinnens fulla bruk, dina synder är dig förlåtna. Jag förlåter dig dina synder. Jag och Fadern är ett. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Om en människa yttrar sådana ord så blir man ju generad och kallar på en psykiatriker. Men här står en man vid sina sinnens fulla bruk och får respekt hos sina åhörare för det sätt på vilket han talar med intellektuell skärpa och moralisk renhet och har dessa höga anspråk på sig själv. Det finns ingen som Jesus i hela världshistorien. Det är en unik uppenbarelse, en unik inkarnation som Bibeln alltså ger oss när den presenterar Kristus. För islam, mina vänner, är bara tanken på att Gud skulle ikläda sig kött och blod en styggelse. Man kan inte acceptera det. Man kan inte acceptera att Jesus Kristus var sann Gud. Och som jag sa, inom andra religioner så finns det många så kallade inkarnationer. Men de är ju egentligen till för de mindre andliga människorna som fortfarande behöver någonting konkret att hålla sig till. Evangeliet är unikt i det att det presenterar de här tre historiska fakta som jag brukar summera i det tomma korset, den tomma graven och pingsten. För Gud kom ju inte bara för att avlägga ett besök på planeten jorden, utan han kom för att ta sig an ditt och mitt problem som syndare. Och alla religioner inser att synden hindrar sinnesfriden. De inser att det finns en moralisk förpliktelse till vilken vi inte kan leva upp till. Och så kommer skulden in. Men man har ingen lösning på hur ska skulden lösas och befrias. Och det finns en universell känsla i alla religioner alltså av en moralisk skuld och skyldighet och ett personligt ansvar och en vetskap om att räkenskapsdagen ska komma och ska avgöra om jag ska födas till någonting bättre nästa gång jag föds eller om jag ska hamna i Allahs himmel eller i helvetet. Mina gärningar ska vägas. Den tyngsta vågskålen ska avgöra saken en gång. Hinduismen, karmalagen. Men hur ska den här osäkerhetskänslan någonsin kunna undkommas? Osäkerheten om, har jag verkligen gjort tillräckligt? Kommer Allah att vara nöjd med mig en dag? Hur ska jag veta att det här livet som jag nu lever kommer att förskaffa mig ett bättre liv nästa gång? Hur många gånger ska jag behöva återfödas innan jag kan uppgå i nirvana? Räcker det med 1000 återfödslar? Och när man ser på sig själv med lite insikt så måste man ju erkänna det sätt på vilket jag lever mitt liv inger inte så värst stora förhoppningar om att mitt nästa liv ska bli bättre. Så finns det en gnagande osäkerhet som man inte har något svar på, någon lösning på. Det är här som det kristna evangeliet kommer in på ett så förunderligt sätt och säger, jo, det finns ett tomt kors i historien. Det finns en som har burit din synd och skuld. Det finns en Gud som har kommit in i historien för att lösa skuldproblemet. Det problem som ingen annan religion har lösningen på, utan utlämnar åt människans egna ansträngningar att försöka klara av. Men står det i evangeliet, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Ett tomt kors vittnar om seger över synd. En tom grav vittnar om seger över död. Hur vi än arbetar och strävar, så är vi döden underlagda. Och alla religioner inser och erkänner att det måste finnas något bortom döden. Det är inte slutet. Även om den inte kan undkommas. Så vid Gangesfloden, när man har bränt liken och kastat askan i floden, så hänger man upp korgar på höga stänger. Vad finns det i de korgarna? Mat för de avlidnas andar i väntan på att en ny kropp, att de ska infödas i en ny kropp. Men det är någonting tröstlöst i detta trots allt. Det finns ingen slutgiltig seger över döden. Buddhas grav kan man vallfärda till. Mohammed dog. Kristus dog. Men hans grav är tom alltifrån den tredje dagen. Och det är det här faktumet som gör det kristna budskapet till ett glatt budskap. Till glada nyheter. För hur skulle det låta om vi måste säga så här: Kristus dog för våra synder enligt skrifterna och blev begraven. Var det allt? Nej. Och uppstod igen på tredje dagen som förstlingen av de avsomnade. Det är det här som gör evangeliet till ett glada nyheter och till annorlunda nyheter. Ett tomt kors, en tom grav. Och det här är grunden till allt det som evangeliet erbjuder. Det är lika som Gud säger när han uppväcker Jesus. Ja, Kristus sa på korset, det är fullbordat. Och när fadern uppväcker honom på den tredje dagen, så säger han, ja, det är sannerligen fullbordat. Nu behöver ingenting mera göras. Ingenting mera göras. Och lika mycket som du anser dig själv behöva göra för din rättfärdiggörelse och för din helgelse, lika mycket tar du bort ifrån förtjänsterna av Kristi död och uppståndelse. Du underkänner faktiskt hans verk så som varande fullbordat och tillräckligt. När du tror att du måste göra någonting själv, så tar du bort och rövar ifrån det fullbordade försoningsverket. Och det var det här som Paulus var så ängslig för att galaterna nu skulle göra. Ni får inte fördärva det fullbordade verket. Ni ska vila på den grunden. Och så pingstdagen förstås. För även om vår synd blir förlåten och vi blir nya skapelser i Kristus, så är vi ju fortfarande kvar i en förgänglig människokropp i väntan på uppståndelsens dag eller Kristi ankomst. Och den gamla naturen finns där, även om korsets seger även inkluderar seger över den gamla naturen, som vi ska läsa i andra kapitlet snart. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Men så kom denna välsignade tredje person i gudomen för att ta sin plats i den troende människan. För att hon inte skulle vara utlämnad åt sin egen kraft att leva det liv som hon nu var kallad till som Guds barn. Du ser, problemet för den religiösa människan i världen, nu talar jag allmänt inom alla religioner, det är inte att de inte alls vet hur de ska leva ett riktigt liv, ett rätt liv. De har ofta mycket klara moraliska uppfattningar om vad som är rätt och fel. Och det syns också i deras moraliska koder. Och vi kan beundra buddhisterna som lever ett moraliskt högtstående liv många gånger. Men problemet är att de inte har kraft att leva det liv som de vet att de borde leva. Och här kommer evangeliet in även på den punkten och säger, ja, men här är kraften. Här är den helige ande till att innebo den troende. Och i det 56 kapitlet så kommer det att handla om vandra i anden. Så ska ni förvisso inte göra vad köttet har begärelse till. Ett nytt sorts liv under nåden. Ett liv som inte är styrt av yttre bud, utan av en inre kraft. Ett liv som inifrån producerar helighet. Och som inte utifrån yttre bud försöker i egen kraft att leva upp till någonting som ändå är dömt att misslyckas. Så när de kommer till mig, som jag sa igår, och säger, nej, jag klarar inte av att vara kristen. så brukar jag kanske chockera lite grann när jag svarar, och det var då för väl att du har kommit fram till det. Bara synd att det har tagit det så lång tid. Det är en mycket viktig insikt som du nu har kommit fram till. Du klarar inte av att leva som kristen. Bra, nu kan vi börja. Och så går vi till Galaterbrevet. Och så börjar vi tala om Guds nåd. Och vad Gud egentligen gjorde i Kristus. Och vad det innebär att du har att tillräkna dig av förtjänsterna av Kristi seger på korset, uppståndelsen från de döda och den helige ande. Och det är det här som Galaterbrevet för in så centralt. Så Paulus försvarar nu nådens evangelium. I kapitel 1 så har vi sett hur han först har försvarat sig själv så som varande en sann apostel, sänd av Gud, inte av människor. Och det budskap jag har, det är också från Gud, inte av människor. Och senare i andra kapitlet så säger han också att det här nådes evangeliet, det har också de andra apostlarna erkänt. Vers 3 till exempel: inte ens Titus, min följeslagare, som var grek, blev nödgad att låta omskära sig när de kom upp till Jerusalem. Och han hade en Titus som en kärve, så att säga, som han hade skördat bland hedningarna. Nej, han behövde inte omskära sig, ansåg apostlarna, utan man förstod att frälsningen, den var av nåd från början till slut, och att lagen nu hade haft sin tid intill, som vi kommer till i tredje kapitel, den tid då Kristus skulle komma och fullborda lagen. Men, står det i vers 4, det hade varit falska bröder in i församlingen och bespejat den här friheten som de kristna hade njutit utav. Men de gjorde det inte i gott syfte, utan deras syfte, står det i vers 4, det var att de ville trälbinda oss. Vi hade blivit friköpta ifrån synden och ifrån döden. Och det finns ingenting som Satan så hatar som kristna människor som har insett sin frihet och lever i den. Han är där igen för att trälbinda dem. Han kan inte föra dem tillbaka under synden och dödens välde, men han kan binda dem med lite människobud här och där, och med lite legalistiska tendenser kan han kuva deras nackar så att de på nytt tror att de är slavar och blir så som slavar. 1863, den 1 januari, så undertecknade Abraham Lincoln frihetsförklaringen för Amerikas slavar. Alla slavar hade nu rätt att lämna sina slavherrar. Men vet du, ännu ett halvår efter frihetsförklaringens undertecknande så fanns de flesta slavarna fortfarande kvar under sina slavherrar. Märkligt. Varför då? Jo, troligen var de rädda för att bryta upp och tillägna sig och tillgodogöra sig den frihet som nu rätteligen var deras. Man vågade inte utnyttja sin frihet av rädsla för slavherrarna. Och ibland så undrar jag om det kan vara så bland oss kristna att vi inte vågar träda in i den frihet som är vår. Och vad värre är, naturligtvis, om vi skulle ha upplevt friheten men vandra tillbaka in i ett tillstånd av träldom. Det var precis vad galaterna var på väg att göra. Från friheten tillbaka till träldomen. Det är ju inte klokt, säger Paulus. Ni har ju blivit frigjorda för att ni ska vara fria. Och så skriver han det här brevet med glöd. Det här får inte hända. Och han bekräftar i andra kapitlet ytterligare nådens evangelium. Vers 5. Titta i vers 5. Nu har jag gamla översättningen här, men jag sneglar hela tiden också i nya, och det tycker jag nästan är bättre där i vers 5. Men inte ett ögonblick gav vi efter för dem, alltså som ville trälbinda oss, och underordnade oss dem. För evangeliets sanning måste bevaras åt er. Inte en millimeter gav vi efter. Vi stod inte tillbaka en tum, utan vi stod fast vid nådens evangelium. Och han säger i vers 7 också att de andra apostlarna hade erkänt Paulus som apostel. De såg att jag hade blivit betrodd med att förkunna evangelium för de oomskurna, hedningarna, liksom Petrus fått de omskurna på sin del. Och så i vers 8 så anför han ett ytterligare bevis för att han är på rätt väg. För samma Gud som har varit med Petrus har varit med mig. Gud har välsignat oss inom våra olika verksamhetsområden. Så att i vers 9, när de förnam vilken nåd som hade blivit mig given, räckte de mig och Barnabas handen till samarbete. Och det var fullt samförstånd att alla var ute i Guds ärende med nådens evangelium. Och sen kommer det ganska lustiga verser här, tycker vi väl, för att det blir en konflikt mellan Paulus och Petrus i Antiochia en dag. Det var så att Gud hade ju förklarat för Petrus, om du läser Apostlagärningarna 10, att nu är allt rent. Det Gud har förklarat rent, det må människan inte förklara för orent. Varsågod och ät också av den mat som tidigare av judarna hade ansetts för oren. Och ni vet, den är duken som kom ner från himmelen med alla slags djur, både rena och så kallade orena djur på. Och Petrus sa, nej, det kan man ju inte äta, Gud, det vet du ju. Varsågod och ät. Tre gånger fick Gud förklara det här för Petrus genom den där synen, innan det gick upp ett ljus för honom. Aha, evangeliet är för hedningarna också. Och så vågade han följa med männen som kom ifrån Caesarea och hem till Cornelius hus och gå in i en hedningshus utan att vara rädd att därmed bli oren. Och så såg han hur Guds ande föll över hedningarna på samma sätt som han hade fallit över judarna. Och han förstod att evangeliet, det var ju till för alla. Men senare, uppe i Antiochia, en dag när Petrus satt och åt fläskkotlett med församlingsmedlemmarna i något hem, så får man se att de höga prelaterna ifrån Jerusalem kommer i stor procession för att besöka församlingen i Antiochia. Och vet ni vad Petrus gör då? Han säger, ursäkta mig. Och så la han ifrån sig besticken och smet ut bakvägen och vågade inte visa att han satt och åt fläskkotlett med hedningarna i Antiochia. Då blev Paulus arg. Då tillrättade visade han öppet Petrus. Vad är det här för hyckleri, säger han till Petrus. Du är en skrymtare, säger han. Vers 13. Du drog dig tillbaka av fruktan för de omskurna. Ja, det gick så långt att till och med Barnabas ursäktade sig och sprang ut. Och flera andra utav de judekristna. Men, säger Paulus, när jag såg att de inte vandrade med fasta steg enligt evangeliet, då sa jag till Kefas i allas närvaro, om du som är jude kan leva efter hednisk sed istället för efter judisk, varför vill du då nödga hedningarna att leva efter judiskt sätt? Och han riktigt tar i på skarpen. Och därmed så visar han också att han är en sann apostel som står för nådens evangelium. Och till och med vågar tillrättavisa Petrus själv. Och Petrus måste nog ha skämts lite grann. För han bemötte tydligen inte den här tillrättavisningen. Eller fann något grund för försvar. Sen i verserna som följer, vers 15 och framåt, så verkar det som Paulus går igenom hela den här processen av att först innan lagen, människans tillstånd innan lagen, och så kommer han under lagen, och vad det innebär att vara under lagen, och sedan kommer det att utmynna i att vara friköpt ifrån lagen. Och ni ser i vers 16 att den här sanningen att en människa blir rättfärdiggjord inte genom laggärningar, den upprepas tre gånger i samma vers. Kan du se? Men nu vet vi att en människa, och så kommer första gången, inte blir rättfärdig av laggärningar utan genom tro på Kristus. Då har vi också satt vår tro till Kristus för att vi ska bli rättfärdiga av tro på Kristus och inte av laggärningar. Ty av laggärningar blir inte kött rättfärdigt. Ja, det är ju nästan som man tycker det är tjatigt. Upprepa det här tre gånger i en och samma vers. Men det är för att det är så viktigt. Och för att vi tydligen är så tröga till att verkligen acceptera den här sanningen. Att det egentligen, är det bara av nåd? Ja, bara av nåd. Genom tro på Kristus. Och om du inte tror det, och om du inte förstår det, låt mig tala om vad det innebär att vara under lagen. ni som är så kära i lagen och beredda att ta in människobud för att hålla er på mattan, så att säga. Innan lagen, då fanns visserligen synden, då var jag visserligen syndfull, men jag var omedveten om min synd i termer av brott mot bestämda bud. Paulus säger att hedningarna som inte har lagen ändå är under Guds dom, därför att de utan att ha lagen bryter emot lagen, samtidigt som de hedrar lagen genom att visa att den ändå är skriven i deras hjärtan, säger han. För den moraliska uppfattningen, den är densamma universellt sett. Innan lagen, omedveten om du ska icke dräpa, att det var ett brott emot Gud. Innan lagen, du ska icke stjäla. När lagen kom, då fick min synd karaktären av brott emot bestämda bud. Och då får också skulden en definition. Skulden definieras i brott emot bestämda bud, som är ett uttryck för Guds helighet. Lagen är det ingenting fel på. Lagen är helig och god. Den säger vad som är rätt i Guds ögon. Och när lagen kommer och vi ser oss i dess spegel, så ryggar vi tillbaka. Var det så fula vi var? Just precis. Så långt hade vi kommit ifrån Guds heliga standard att vi alla saknade härligheten från Gud. När lagen kommer, då sätter den oss plötsligt allesammans på det anklagades bänk. Och det finns ingenting vi kan yttra till vårt försvar. Lagen för oss in under skuld och in under förbannelse. Och inte bara det. Vi upptäcker också vår oförmåga när vi säger, ja men från 1 januari då ska det bli annorlunda. Och så tar vi i. Och så misslyckas vi. Och så försöker vi igen och så misslyckas vi. Och lagen blir en ständig påminnelse för oss att vi inte har någon egen förmåga att behaga Gud. Och vi måste instämma med Romarbrevet när det säger, intet kött kan behaga Gud. Ja, köttet inte ens vill behaga Gud. Så lagen fördömer oss. Och den för in oss i ett fängelse där vi ser oss oförmögna att komma ut. Och vi letar efter en annan utväg. Och det här som Galaterbrevet 3 så småningom kommer in och säger, att lagen är en uppfostrare till Kristus, i det att den påvisar vår egen oförmåga. Samtidigt så får den oss att söka efter någonting bättre, efter en räddning undan lagens förbannelse. Och då kommer evangeliet in och säger att Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för vår skull. Och nu är jag fri från lagens förbannelse, säger Paulus. Skulle jag då gå tillbaka och ställa mig under lagen igen och låta den anklaga mig, när anklagelsen över mitt liv är utraderat för tid och evighet? Det här verbet friköpa, som användes nu i 3 kapitlet och också i Kolosserbrevet och andra ställen, det var en term som användes när man köpte slavar på slavmarknaden. Men det finns en liten preposition tillagd till verbet som antyder att man köpte slaven från slavmarknaden för att sätta honom fri, för att han aldrig mer skulle ställas ut igen till spekulation inför slavherrarna. Och det är det verbet som Paulus använder. Kristus har friköpt oss för att vi aldrig mera ska ställas ut igen till spekulation på slavmarknaden. Vi är friköpta från mörkrets välde och införsatta i hans älskade sons rike. Det har skett, och verkningarna av denna handling är för evigt bestående. Det uttrycker verbtempuset. Han har friköpt oss. Alltså är vi friköpta. Och när de romerska fångarna satte i sina celler, så fanns det en anklagelseskrift placerad över celldörren, där det stod vilka brott de hade begått. Brott som man alltså mätt utifrån den romerska lagen. Det var därför också Jesus hade en anklagelseskrift på korset, liksom rövarna vid hans sida säkerligen hade. Och vilka de genom gatorna i Jerusalem fick själva gå, eller en soldat, en herrhövitsman fick gå och hålla denna anklagelseskrift, så folket skulle förstå vilket brott denne man hade gjort som gick där och bar på sin kors. Och sen fästes det, om inte nu var dödsdom det var frågan om, ovanför celldörren. Men när fången hade gjort sina 5 år, om han nu var dömd för 5 år, det stod också strafftiden där, så var det domaren själv, har jag läst, som gick och strök över, eller skrev över den här anklagelseskriften. Och vet du vad han skrev? Fullbordat. Fullbordat. Och så låste celldörren upp. Strafftiden var fullbordad. Och det är precis det ordet som Kristus utropar på korset. Det är fullbordat. Och vad som sker den stunden, det är egentligen att mänsklighetens celldörrar öppnas på vid gavel, och var och en som vill är välkommen ut i friheten av bara nåd. Det finns en som har strukit ut anklagelseskriften över våra liv. Vi står inte längre under lagens fördömelse och förbannelse. Vi står under Guds nåd. Och det är en ställning som Gud har bestämt att vi ska stå kvar i och njuta utav, och som också kommer att befordra ett heligt liv. Och det ska jag ta upp imorgon. Lagen och helgelsen, nåden och helgelsen, och lite grann belysa att nådens välde är starkare än lagens välde. Ska vi bedja. Tack gode Gud för att vi får tala om de här underbara nyheterna. Att det inte är någon filosofi, att jag inte behöver stå och läsa ur en filosofisk bok som förkunnar idéer och tankar. Tack att jag får tala om någonting som har hänt, någonting som har skett i historien, och på vilket vi kan grunda vår eviga destination, Herre. På vilket vi kan lägga ner våra liv den här stunden och säga tack och lov Gud att jag får stå på Kristi försoning, och att det för den skull inte finns någon fördömelse över mitt liv. Tack att vi kan andas frisk luft, Herre. Tack gode Gud att du vill ta bort alla skuldkomplex som här finns och som inte är befogade, Herre. Därför att det beror på en felaktig uppfattning om vad din nåd innebär. Herre, välsigna oss i fortsättningen den här dagen. Låt oss få njuta av vår ställning i din nåd idag och vandra i densamma. I Jesu namn. Amen.